Varje år när vi träffar konfirmander, så även detta år, så är en av de största invändningarna att vi ledare samlar in mobiltelefonerna. Det är återkommande. Det är ett stort problem. Vi får höra att det här är ju som ett fängelse när ni tar våra telefoner. Alltså jag behöver telefonen för det ena och för det andra. Och så kan man få frågan, är inte konfirmationen frivillig? Så svarar man, jo men det är den ju faktiskt. Ja men då kan vi väl göra vad vi vill. Vi kan ha våra mobiler och vi kan gå till Fyra Gott och köpa godis. Men bara för att det är frivilligt, svarade jag då, så kan vi inte göra precis vad som helst. Vi behöver regler och förhållningssätt. Och lite av det här med regler och förhållningssätt, men också frihet, kommer jag att prata om idag i den här predikan. Och Bo Staffan redogjorde lite vad som hände där tidigare i bibeltexten. Alltså Jesus har precis botat en man på sabbaten, något som inte var tillåtet. Han hade också kallat Gud för sin far, alltså likställt sig själv med Gud. Det var inte heller okej. Därför blev han förföljd av judarna. I vårt textavsnitt så proklamerar Jesus vem han är, vad han gör och varför han gör det. Han förklarar att han har precis samma makt som Gud fader. Och det är som att de judarna och Jesus har ett samtal där judarna är arga på allt det Jesus gör. Och Jesus är lite arg och frustrerad över att judarna inte tar emot honom. I kyrkoåret så har vi, som är en slags kalender för kyrkan, så är vi idag på domsöndagen. Det här är alltså sista söndagen på det här kalenderåret. Och nästa söndag är det första advent. Och då är temat ett nådens år. Och nåd är någonting vi får ta emot gratis. När vi pratar om dom i vår tid, så pratar vi ofta om att skippa rättvisa. Alltså att avgöra vad som är rätt och fel. Vad som är gott och vad som är ont. I en domstol så finns det en anklagad, en målsägande som förträds av advokater och åklagare. Och de här lägger fram bevis mot varandra, och till slut är det dags för domaren att avgöra och ge den slutgiltiga domen, som också kan leda till någon form av straff. Det finns ett ramverk. Det finns en lagbok som avgör vad som är rätt och vad som är fel. Och så kan man även se på Bibeln. Att det är flera böcker som hjälper oss att avgöra vad som är gott och vad som är ont. Hur vi ska vara mot våra medmänniskor. Och i Bibeln kan vi även skymta hur Gud är, även om orden där inte helt räcker till. I vår tid och i vår kontext så känns ett ramverk som ska avgöra vad vi får göra eller inte får göra ganska gammalt och omodernt, som vi helst inte vill ha kvar. Ingen ska säga åt mig vad som är rätt och fel, vad som är gott och vad som är ont. Jag bestämmer själv vad jag vill göra, vad som är rätt och vad som är fel. Bara det går bra för mig, så kvittar allting annat. Hur blev det så egentligen? När började vi göra oss själva till världens mitt? Är det så här överallt? Och jag tror och vet att Sverige sticker ut i statistiken. Några av er kanske har hört att Sverige är det mest individualistiska och sekulariserade landet på vår jord. Alltså, den platsen där flest människor lever ensamma och den plats och det land där religionen har minst plats i vårt samhälle och i våra liv. Vi tänker att Sverige är det normala, men det är precis tvärtom. Sverige är det onormala och vi sticker ut. Hade vi levt i en annan del av världen så hade det varit självklart att leva tillsammans över generationer och tagit hand om varandra. Det hade varit självklart att det skulle finnas någonting större än oss själva. Att det skulle finnas ett yttre ramverk som berättade för oss hur vi skulle leva våra liv. Ofta när jag är utanför kyrkan och möter människor som inte har en koppling till kyrkan så får jag ofta frågor och påståenden som handlar om förbud och begränsningar. Om du är kristen får du inte ha sex för äktenskapet. Om du är kristen får du inte dricka alkohol. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Jag har fått den här frågan i så många år, redan sedan när jag var tonåring. Och jag tror att de här frågorna ställs för man är uppriktigt intresserad. För att det är någonting annorlunda att ens tänka i de här banorna. Och jag tror också, tyvärr, att det har att göra med ett arv av syndakataloger. Där kyrkorna har gjort upp ett regelverk som avslöjar vad som är okej och vad som inte är det. Och jag tror att det började som en omsorg i början. Men sedan blev ett sätt att förfölja, skuldbelägga och göra skillnader på människor. Syndakatalogerna är ett av de felstegen som kristendomen har gjort. Som har skadat människor och som inte är okej. Och det är då inte konstigt att vi idag får frågor om det är okej att göra det ena eller det andra. Om man tidigare inte fick dansa, gå på bio och så vidare. I Gamla testamentet så finns det en man som heter Mose som får ta emot 10 Guds bud som var en lista på allt det man inte fick göra och det man skulle göra. Det här var ett hjälpmedel för att leva ett rättfärdigt liv. Alltså ett hjälpmedel att göra rätt mot Gud och mot sina medmänniskor. Och i den judiska kontexten så fäster man en otroligt stor vikt vid de här buden. Men det visade sig att det var svårare än vad Gud hade trott att hålla de här buden. Människan gjorde fel gång på gång. Och det största felet som de gjorde var att tillbe andra gudar. Och när de gjorde det så blev Gud arg. Han straffade dem. Sen bättrade de sig. Och så gjorde de samma sak igen. Och så håller det på ganska länge. Till slut är det som att Gud inser att nej, det funkar ju inte. Jag måste göra någonting mer. Alltså, människan kan inte ha en relation med Gud i sin egna mänskliga kraft. Och där kommer Jesus in i bilden. Jesus, Guds son, kommer till jorden för att det ska vara möjligt för oss att ha en relation med Gud. Han kommer till jorden för att vi ska få förlåtelse för vad vi har gjort fel. Och när Jesus kommer till jorden så förkroppsligar han lagen. Han lever lagen och han berättar hur vi ska vara mot varandra. Att vi ska älska vår nästa som oss själva. När Jesus kommer till jorden så sätts liksom lagen i andra rummet. Det är inte längre det absolut viktigaste, utan det är tron på Jesus Kristus. I Galaterbrevet står det så här. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus, för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningarna. Ty av laggärningarna blir ingen människa rättfärdig. Men om vi får förlåtelse för allting vi gör fel, om det inte är laggärningarna som spelar roll, då kan vi ju strunta i vad som är rätt och fel, vad som är gott och vad som är ont. Då kan vi fortsätta göra oss själva och vår omgivning illa. Nej, det kan vi inte. Vi kommer alla få stå till svars för vad vi har gjort. Både positivt och negativt, gott och ont. Antingen i framtiden någon gång eller redan idag. Förlåtelsen från Gud är ingenting vi ska utnyttja. Förlåtelsen får vi när vi verkligen i våra hjärtan ångrar oss. Vi får en extra chans av Gud. För Gud vill vara med oss. Gud vill umgås med oss. Och därför får vi förlåtelse. Fast vi kanske inte alltid förtjänar den. Något som är unikt med kristendomen är att vi blir rättfärdiga inför Gud. Inte främst genom vad vi gör, utan för vad vi tror eller för vad vi vill tro. Livet som kristen stavas inte prestation, utan det stavas relation. Vi behöver liksom inte prestera på ett speciellt sätt för att det här ska fungera, för att få kalla sig kristen. Och jag vet att vi alla som sitter här tänker olika vem Jesus är eller var, om vi kallar oss kristna eller inte. Men finns det en liten gnutta nyfikenhet och intresse av Gud, så är det här till dig. Kristendom handlar inte om förbud och begränsningar eller tvång, utan det handlar om att leva sitt liv fullt ut. Jesus säger så här i den texten vi fick höra tidigare, att de som hör på mina ord och tror på honom som har sänt mig har evigt liv. Det eviga livet är redan här idag. Inte bara någonting som är i framtiden. Att ha evigt liv betyder bland annat att hitta hem. Förstå vad livet handlar om. Och jag tror en förståelse av det där är att vi alla är skapade för att ha en relation med Gud. Sen är valet vårt vad vi vill göra med det. Om vi vill ta emot det eller inte. För Gud tvingar sig inte på någon enda människa. I relationen med Gud så blir vi älskade för dem vi verkligen är. Vi får komma med hela våra liv. Allt det som är fint och allt det som är fult. Allt det som är jobbigt, allt det som är lätt. Frustration och smärta, och överlämna det i Guds händer. Och det är den finaste gåva Gud kan ge oss och vill ge oss. Och den är helt gratis. Och kanske, jag vet inte, men kanske blir då det största straffet och den största domen mot oss själva att missa just detta erbjudande som vi får ta emot gratis. Amen.